Vad gör den heliga ande? Förra söndagen så pratade vi om vem den heliga ande är. Och ni som var med här, ni kommer ihåg det. Annars kan man kan alltså gå in också, om du inte har varit här, och lyssna på tidigare söndagars predikningar. Det är bara att gå in på hemsidan om ni har en dator hemma. Och där finns alltså predikningar uppladdade. Så jag ska inte repetera det. Men idag så ska vi koncentrera oss på vad den heliga ande gör i församlingen, i ditt och mitt liv och i den här världen. Och det här är så spännande och så viktigt så man skulle egentligen behöva ett helt år på sig kanske. Men jag har ju haft uppe det här ämnet ett antal gånger tidigare under mina år här. Men så vet jag själv hur lätt det är att man glömmer, eller hur? Och kanske att predikantens uppgift framförallt är att inte att bara komma en massa nytt och häftigt, som liksom, som Paulus han använder uttrycket, klia i öronen, utan snarare att påminna om det som vi redan vet, men det som kanske sjunkit någonstans till botten och inte är så aktuellt längre. Och jag tänkte att idag ska vi vara så konkreta som det bara går. Och vi ska också få möjlighet, precis som förra söndagen, att få ge vårt gensvar på det här. Om man skulle kunna säga så här, att den heliga ande, han har två superviktiga uppgifter. Jag skulle vilja säga de absolut viktigaste uppgifterna framför allt annat. Det ena, det är detta att han vill göra dig och mig mer och mer lika Jesus. Han vill peka på Jesus, påminna om vem Jesus är, vad han har gjort för oss och föra oss närmare honom. Det är det ena. Och det andra, det är att den heliga ande vill rusta dig och mig så att vi kan tjäna både i församlingen och i den här världen. Det är den heliga andes två absolut viktigaste uppgifter som vi ska tala om lite mer idag. När Jesus kallade lärjungarna så var det absolut inga supermänniskor han kallade, utan det var enkla, vanliga medelsvensons. Det var unga människor. De var säkert i 20-årsåldern allihop, med fel och med brister. Och det fantastiska var att Jesus låste aldrig in dem i ett fack. Så här är du, punkt. Så här kommer du att förbli resten av ditt liv. Utan han såg hela tiden istället vad de kunde bli. Det här är något speciellt med Jesus. Han börjar alltid med dem precis där de är. Och sen börjar han långsamt och tålmodigt dag för dag att forma dem så de blir mer och mer lika honom. Och läser du och jag evangelierna så ser vi att det blev en massa bakslag. Vi ser hur lärjungarna bråkade med varandra. Till exempel om vem som var störst. De var arga, de var besvikna, de var avundsjuka, de tvivlade. Och mot slutet så fegade alla ur. Du och jag hade säkert gett upp, men Jesus gav inte upp, utan han såg hela tiden vad de kunde bli trots allt. Det var ju en skillnad mellan lärjungarna och dig och mig. De hade mästaren själv, de hade Jesus själv, som var tillsammans med dem i tre hela år. De levde väldigt, väldigt tajt tillsammans. De såg hur Jesus levde. Och liksom varje dag försökte de efterlikna honom. Och ändå misslyckades de. Jesus såg att vad de behövde, det var en kraft inom sig. För att de skulle kunna bli verkliga efterföljare. Och det var därför som han talade så mycket med dem mot slutet om hjälparen. Det ni hörde här som vi läste inledningsvis, om hjälparen, den heliga ande, som skulle komma och som skulle bo i dem och hjälpa dem och forma dem. Och då kommer vi då till den första och viktigaste uppgiften här, kanske, som den helige ande har. Han vill hjälpa oss att bli mer och mer lika Jesus, alltså andens frukt. Precis som lärjungarna, när du och jag kommer till Jesus, så är vi inte några perfekta människor. Vore vi det skulle vi absolut inte behöva honom. Utan vi kommer precis som vi är, i befintligt skick, med alla fel, med alla brister, med all trasighet som du och jag har. Det är ju det här som kallas nåd, eller hur? Det är bara den heliga ande som kan överbevisa någon om hans eller hennes behov av förlåtelse och att vända om till Gud. Det är bara den heliga ande som pekar på Jesus, vad han har gjort för oss på korset, och som skapar en längtan i oss att vända om från vår egen väg och ta emot Guds fria gåva. Det finns ingen annan än den helige ande. Tills han öppnar våra hjärtan så liksom förblir det stängt på något vis. Och sen är det så att i samma ögonblick som du och jag bjuder in Jesus i våra liv, så bjuder vi automatiskt in den helige ande också. Det går liksom inte att skilja de här två åt. Paulus säger så här i Romarbrevet kapitel 8, vers 9. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och sen i versen innan så säger han om den som tagit emot Jesus, att Guds ande bor i er. Och så fortsätter han sen i Romarbrevet 8 och 10. Om nu Kristus bor i er. Ser ni här? Att Guds ande bor i oss, att Jesus bor i oss, det är egentligen samma sak. Därför att Jesus kommer nu till oss genom sin heliga ande. Så den heliga ande flyttar in i ditt och mitt liv när vi tar emot Jesus. Och så börjar han liksom att jobba med oss. Jobba med att forma oss för att vi ska bli faktiskt mer och mer lika Jesus. Han gör det på olika sätt. Han gör det genom Guds ord. Han gör det genom vänner som vi är tillsammans med. Han gör det genom omständigheter. Och inte minst genom församlingen, den gemenskap som är den nya familjen när man blir ett Guds barn. Och det här är också en familj som är långt ifrån perfekt, eller hur? Men som precis som lärjungarna då är en skara som vill ha Jesus i centrum hela tiden på väg. En som heter C.S. Lewis, han säger så här. Han säger, församlingen existerar inte för något annat än att dra människor till Kristus och göra dem till små Kristusar. Wow, vilket mål. Vilket mål. Men du, det är lång väg dit. Och Bibeln beskriver det här som en ständig kamp. I både Galaterbrevet och i Korinthierbrevet så skildrar Paulus den här kampen på ett väldigt, väldigt tydligt sätt. Där använder han ett begrepp som är lite svårt att förstå för er som är yngre. Han använder begreppet köttet. Men när han gör så menar han din och min gamla onda natur som finns där hela tiden. Även för den som har tagit emot det här nya livet. Och som gör sig påmind. Och i en församling som heter Korint så gav det här upphov till strid och splittring. Och det hotade att dela den här församlingen i fyra olika delar. Här fanns en del som sa, som var Paulus-fan. Jag håller med till Paulus. Han är bäst. Och så var det några andra här borta som sa, nej, jag håller med till Petrus. Det var ju han som grundade alltihop. Så var det en tredje grupp som sa, vi håller oss till Apollos. Han är den som predikar bäst. Och så var det en fjärde grupp. De kanske var de allra frommaste. De sa, nej, vi håller oss till Jesus. Och så var det, så blev det hotade att bli fyra olika grupper redan där. Och det här var bara fröet till det som har blivit samfundsbildningar. Där vi liksom går lätt åt olika håll. Sen fanns det mycket annat i Korint. Det var stolthet, Det var omoral, det var processer mellan kristna, till och med man dog varandra inför domstol. Det har jag varit med om flera gånger i Indien också. Där var det här en stor plåga faktiskt. Avundsjuka och mycket annat. Och jag tänkte vi skulle se här lite grann hur Paulus sammanfattar den här gamla naturen. När han skriver i Galaterbrevet 5. Och samtidigt som jag gör det så tänkte jag skulle sätta upp lite här. Så här säger han, Paulus, om den här gamla naturen som finns där. Han talar om att det är två krafter som ständigt kämpar med varandra i ditt och mitt liv. Och då säger han om den onda naturen så här. Nu läser jag ur levande Bibeln här. Resultatet av våra egna onda begär är tydligt och klart. Omoral, orena tankar, utsvävningar, avgudadyrkan, okkultism, hat och fiendskap, avundsjuka och vrede, egoism och habegär, oenighet och intriger, villoläror, maktkamp, dryckenskap, vilda fester och mycket annat. Jag tänkte jag skulle bara sätta upp det här som en illustration. På den här sidan korset så finns det här. Nu ser ni inte, men ni får komma fram sen. För det är meningen att man ska röra på sig lite sen mot slutet av gudstjänsten. Och har ni satt er där bak så får ni skylla er själva. För att det finns mycket lediga bänkar här framme. Jag brukar säga det, Helena och jag. Det är märkligt. I frikyrkan där sätter vi oss långt bak. På alla andra platser där sätter man sig längst fram. Jag ska inte tjata mer om det. Här har vi lite. Så har du dålig syn så får du flytta fram helt enkelt. Men kom fram sen. Där. Ska vi se. Så. Det här är inte så vackert, hörni. Det här är inga vackra egenskaper, men de finns där som en del av vår gamla natur. Det här blev visst inte så bra. Så. Ja. Men där finns de. Det som är en del av vår gamla natur. Maktkamp och habegär och hat, intriger. Avgudadyrkan kanske du säger. Det finns det inte i mitt liv. Jag är ingen avgudadyrkare. Men Bibeln säger att allt det som tar Guds plats och som blir viktigare än Gud, det är en avgud. Allt det som blir viktigare än Gud. Avundsjuka. Ja, det kanske är lätt att fastna i det. Fiendskap. Vrede. Omoral. Orena tankar. Egoism. Oenighet. Och så vidare, och så vidare. Det där är bara en uppräkning. Och det som är intressant med det här tycker jag, det är alltså det här med. Vi hade den gamla syndakatalogen. Då var det saker man gjorde. När Bibeln räknar upp syndakataloger, då är det mer saker som finns inom oss. Attityder. Sånt som förstör, som finns inuti. Det är det som är vår gamla natur. Det här skulle man kunna säga, det är ena änden av spektrat. Och där någonstans är vi. När vi kommer till tro på Jesus. Och så börjar vår vandring mot att formas till något nytt. Vi kommer till korset som är där i mitten. Vi erkänner, okej, det är inte så bra. Det här behöver jag be om förlåtelse för. Och så vill vi att den helige ande ska forma oss till vad? Jo, till att bli mer lika Jesus. Och få hans egenskaper. Och de egenskaperna, de kallar Paulus här för andens frukt. Det där, det är köttets eller den gamla naturens gärningar. Men det nya som han talar om, det är andens frukt. Det han vill göra i våra liv. Och det, jag har illustrerat det här lite grann med den här fruktskålen. Och jag ska göra en ny illustration där också. När den heliga ande får behärska våra liv så skapar han ett helt annat slags frukt i oss. Nämligen kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Och då så ska vi naturligtvis se till att den frukten kommer upp här också. På den här sidan då. Vi gör så här nu. Det blir som en hel klase. Det blir som en druvklase. Vi ska se om vi får fast den här. Så. Sådär. Det är en klase med frukt. Och de hör ihop. Här kan det vara olika saker som ibland, så att säga. Ibland är det egoism som är det som dominerar i mitt liv. Eller kanske avundsjuka. Eller habegär, någonting annat. De här hör ihop. Man kan inte dela på det och säga att jag vill bara ha kärlek. Eller jag vill bara ha glädje. Utan alla de här frukterna, kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och mildhet och trofasthet och godhet och självbehärskning. Det är egenskaper som hör ihop. Och egentligen så är det ju så här att det här är, om man skulle sammanfatta det i ett ord, så är det ju sådan var Jesus. Eller hur? Sån var Jesus. Det handlar om att bli mer och mer lika honom. Du och jag lever ständigt i det här spänningsfältet. Det är inte så att liksom vi kommer dit och sen så försvinner allt det här. Utan ibland hamnar jag här någonstans. Och så får jag komma tillbaka till korset och säga, Herre, du ser du, nu är det så mycket av avundsjuka i mitt liv. Förlåt mig. Och så fyll mig på nytt med din ande. Så där får vi hålla på. Hela livet. Det finns bara ett sätt att producera andens frukt. Det går inte genom att anstränga sig. Utan vad är hemligheten? Precis det som Jesus sa. Förbli i mig. Var i mig. Lev nära mig. Precis som grenen lever i vinträdet. Någon har sagt så här, den man umgås med blir man lik. Det är gemenskap med Jesus och med andra som följer honom som det här med andens frukt liksom smittar av sig och blir mer och mer synligt i mitt liv. Och kom ihåg, det här är en process, det händer inte över en natt. Nu ser jag att det börjar knoppas på vårt äppelträd hemma. Men jag vet att det blir ingen frukt imorgon. Utan det här är en process. Det behöver näring, det behöver sol, det behöver värme. Och så småningom så blommar det. Och så småningom kommer det här äpplet. Och så mognar det, eller hur? Det är en process. Därför så står det så här i Bibeln. Det är en uppmaning. Låt er uppfyllas av anden. Och vet du, den uppmaningen, den är i en form, och nu blir det lite grammatik här. Det är presens imperativ. Presens imperativ. Det betyder, låt dig ständigt på nytt igen, som en pågående process, uppfyllas av den heliga ande. Någonting som ständigt behövs. Det är inte så att, om jag blev uppfylld av den heliga ande 1948, och så har jag försökt leva på det sedan dess. Stackars dig. Stackars dig. Eller jag upplevde en anduppfyllelse 1997. Den 4 december. Och det är liksom, det är min dag. Stackars dig. Det här är någonting som är ständigt pågående. Det är inte någonting som bara händer en dag. Utan någonting som vi behöver hela tiden. Jag behöver dig, heligande. Jag behöver dig idag. Jag behöver dig nu. Jag behöver komma gång på gång och bli fylld igen och igen och igen och igen. Det finns ingen annan väg. Det är så jag formas till att bli mer och mer lik Jesus. Hörrni, det här är det ena. Det andra som den heliga ande vill göra, det är det här. Att utrusta oss för tjänst. Det är den heliga andes andra uppgift. Att utrusta dig och mig att tjäna. Att ge oss redskap så att vi kan tjäna. Både i församlingen, på arbetsplatsen där vi finns. Andens frukt är inget vi väljer att vraka. Där en säger jag vill ha kärlek och en annan jag tar glädje och en tredje jag väljer tålamod och någon annan jag väljer självbehärskning. Det vi behöver all andens frukt. Däremot, när det gäller gåvorna, då är det annorlunda. Där säger Bibeln att där fördelas gåvorna så som anden vill på oss. Men du och jag kan också be och önska olika gåvor. Så här står det i det kapitlet som kanske framförallt handlar om gåvorna i 1 Korinthierbrevet 12 och vers 30. Var ivriga att vinna de nådegåvor som är störst. Vad menar Paulus med det? Ska man sträva efter de nådegåvor som är liksom mest imponerande då? Nej. Utan det han säger, det är de nådegåvor som blir till störst nytta för andra. Men hur blir man då till störst nytta för andra? Jo, du, det har att göra med också din personlighet. Därför att Guds ande gör aldrig våld på din och min personlighet. Utan här är jag övertygad om, och jag tycker Bibeln ger belägg för det, att den heliga ande verkar tillsammans med dina naturliga gåvor, förstärker dem. Ja, ibland kan han på ett övernaturligt sätt ge dig en gåva som inte kanske är naturlig för din personlighet. Men oftast ser vi det. Att Gud samverkar med din och min naturliga gåva och fallenhet och så förstärker han det genom sin ande. Till exempel, det skulle inte falla mig in att be Gud ge mig en konstnärlig gåva. Alltså det vore svårt för mig. Jag har inte fallenhet för det. Det lämnar jag med varm hand till Helena. Som vi alla vet har en konstnärlig gåva. Det är ju uppenbart att det är hennes grej. Och att där kommer den heliga ande och förstärker den gåvan. Och gör den till nytta och glädje. Alltså vi har ju lite konstnärer här i vår församling. Det är ju fler. En sitter där nere vet jag. Som formar med sina händer. Och andra som gör fantastiskt fina konster av foton i naturen. Ingen nämnd och ingen glömd här. Alltså det här är gåvor som Gud har gett. Och som vi får bruka till hans tjänst. Till nytta och glädje för många. Nej, för mig är det mer naturligt att be om vishet och förmåga att undervisa. Jag tror att jag har fått den gåvan i ett visst mått i alla fall. Kanske också en gåva att nå ut över kulturgränser, det man kallar för en missionsgåva om du så vill. Jag har vid ett par tillfällen tidigare undervisat just om andens gåvor. Där vi gått igenom vad de olika gåvorna innebär. Och skulle vi ta tid med det idag, då skulle vi få hålla på länge. Så det ska vi inte göra. Det skulle ta för lång tid. Men om det är så att det är någon gåva, ni kommer få gå fram här sen och se de här olika gåvorna. De är som pusselbitar, för jag tror att det är ett pussel det här som Gud vill lägga. Om det är så att det är någon du är särskilt nyfiken på, så tveka inte att höra av dig och fråga. Vi skulle kunna sitta ner och prata mer om detta. Sen tror jag att vi behöver uppmuntra varandra. Vi behöver pusha varandra. Att våga gå vidare i det här med andens gåvor. Som sagt, det jag har gjort och det kommer att få ge ensvar för det. Att jag har lagt här olika pusselbitar. Jag har lagt dem i tre olika färger här framme. Och det är lite från en bok som heter Gåvornas tre färger av en som heter Christian Schwartz, som är grundaren till NFU. Och då säger han så här, och det här är inte helt, så att säga, ibland kan man undra, stämmer det helt, men i alla fall, så säger han, han har försökt att på något vis ordna in dem så här, att de gröna, där det är mer skapargåvor relaterade till Gud, skaparen. De röda är mer relaterade till Guds sonen, han har vår överlåtelse att göra. De blå till Gud, den heliga ande, lite mer som kraftgåvor. Lite haltande kanske de här bilderna, därför att jag tror att allt är andens olika gåvor med lite olika betoningar. Så häng inte upp dig på färgen, utan fundera snarare på vilken gåva har jag, eller vilken gåva skulle jag önska? Vilken gåva skulle jag vilja växa i för att kunna bli ännu mer till nytta i församlingen och där jag finns, på min arbetsplats och i mitt grannskap bland mina vänner? Bibeln har lite olika listor. Det finns en lista i Första Korinthierbrevet 12, det finns en lista i Romarbrevet 12, det finns en lista i Efesierbrevet 4 och i Första Petrus 4. Men sen finns det liksom lite här och där. Det finns i Gamla testamentet också. Just det här med konstnärlighetens gåva. Det står att Gud hade utrustat en man som heter Besalel särskilt med gåvan att vara konstnärlig för att jobba i tabernaklet. Så att det finns fler gåvor än just dem. Och det är därför som det är en hel del olika gåvor här. Nu i avslutningen av vår gudstjänst, så ska du få ge ditt gensvar. Och vi ska inte ha för bråttom. Du ser här, men att korset finns här i mitten. Och det är en plats dit du och jag behöver återvända gång på gång. För att bekänna sånt som kanske finns där till vänster, som vi känner att ibland så kommer det här och liksom vill haka tag i ditt och mitt liv. Och då behöver jag gå till korset igen och be, Herre, kom och rena mig på nytt igen. Sen, här borta ser ni stå en skål. Och den skålen är fylld med frukt. Där kan du stanna till ett tag. Du kan meditera över de här andens gåvor. Be om, Herre, fyll mig med din heliga ande. Låt de här egenskaperna formas i mig, så att jag blir mer och mer lik Jesus. Ta en stund och stå där bara och be. Och sen, innan du går, ta en vindruva där. De är tvättade och så att det är helt okej. Ta en vindruva där innan du går. Och så ät den som, och liksom låt också den smaken, så här, Jesus, låt det få smaka Jesus genom mitt liv, så att mitt liv kan få smaka ditt liv. Och så ber du, låt mig fyllas av din heliga ande. Här borta finns en jättepusselbit i nät. Det är en pusselbit som Helena har gjort. Och där har vi ju också gjort ett litet hål här. Där är hålet. Och jag tänkte så här, att när du går fram hit och tittar på de här, de ligger utlagda. Det är fyra av varje. Det kan hända att någon tar slut. Och då får du tänka att okej, då ber jag också för den gåvan. Men välj någon, en eller två av de här, som du känner att ja, men det här är jag. Eller jag skulle önska att jag hade den här gåvan. Och så kan du bara släppa ner den här genom hålet. Så fylls den här pusselbiten med olika färger och olika små pusselbitar. Därför att det är ju du och jag. Vi är små pusselbitar som Gud vill använda. Skulle du sen också vilja ha förbön, så kommer jag stå lite innanför där i lilla salen, och du kan komma dit och du kan få förbön. Där finns också som vanligt ett ljus Du kan tända med de olika bönämnen som du har på ditt hjärta. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att du är en god Gud. Tack för att du ger och ger och ger igen. Du vill inte att vi ska gå fattiga genom livet, utan du vill att vi ska få bli rika, rika på andens frukt. Så att kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och godhet och trofasthet och självbehärskning och allt det här ska få synas i våra liv. Att Jesus själv blir synlig. Kom heliga ande och fyll på nytt och på nytt och på nytt igen. Och så tackar jag att du också vill utrusta oss. Så att vi verkligen kan tjäna dig. Inte bara i församlingen utan också i världen och där vi finns. Med de gåvor som du vill lägga ner i våra liv. Hjälp oss här att vara ivriga att få de här gåvorna, precis som Paulus säger. Att vara ivriga att få bli till nytta i församlingen och där vi finns. Tack att du vill utrusta oss. Tack att du vill ge oss kraft. Tack för att du vill ge oss av din glädje. I Jesu namn. Amen.